Du lyssnar på Flykten av Frida Andersson Johansson, uppläst av Julia Duvenius.
Del 1. Farväl. Kapitel 1. Märta. April 1940. Om bara radion kunde vara tyst. Märta la sockan och stickade på åt sidan och böjde sig fram, petade av sig först den ena skon, sen den andra, och vickade njutningsfullt på tårna. I fåtöljen intill satt Olav och läste tidningen. Längre bort i huset hördes barnens glada röster och Vimsas skall. Märta fokuserade på ljuden, slöt ögonen och insöp ögonblicket. I just den här stunden hade hon allt. Hon var tillsammans med sin familj, i hemmet de hade skapat, i ett fredligt Norge. I just den här stunden var livet allt hon hade önskat. Ändå vill hon gråta. För om hon skulle få full tillgång till den brusande lyckan var hon också tvungen att snudda vid det andra. Det som sa att ingenting varar för evigt. Det vackra var en dunig fågelunge som allt för lätt kunde falla ur boet eller slitas i stycken. Hon pressade undan mörkret, drog upp de långa benen under sig och tog emot kudden som Olav räckte henne. Han kommenterade inte skorna, men han sneglade på dem. Märta slog vad med sig själv om att han skulle rätta till dem, eller åtminstone säga något om hur slarvigt de låg slängda på golvet. Men han blinkade bara åt henne innan han återvände till sin tidning. Hon petade in kudden bakom ryggen. Den strama soffan med detaljer i polerat trä hade hon själv sett ut för 8 år sedan. Och även om den hade kunnat vara mjukare var den en av hennes favoritmöbler. När de köpte den hade den symboliserat starten på deras nya liv. Skaugum hade äntligen stått klart att ta emot dem efter branden. De flyttade in med en 2-årig Ragnhild och en nyfödd Astrid. Den här delen av huset, de här rummen, var deras tillflykt. Här hade de hittat en fristad från kungliga plikter och offentliga framträdanden. Representationsvåningen i husets andra del hade helt motsatt funktion. Den var bara deras arbetsplats, och där skulle Märta aldrig komma på tanken att sparka av sig skorna. Där blickade målningar av anfäder från de engelska, danska och svenska kungahusen ner på besökarna från tunga ramar. Och där var möblerna framför den stora öppna spisen, valda för att imponera och lämpa sig på bild. Men här, i den privata delen, fick de vara sig själva. Här hade de satt sin egen prägel med stilrena, lätta möbler som lät luften flöda. Om hon bara sluppit radion. En strimma sol föll över mattan och utanför sjöng koltrastarna in aprilkvällen. Det prasslade när Olav vände sida och Märtas stickor klickade åter mot varandra medan raggsockan tog form i hennes händer. Men inget överröstade radion på det låga sidobordet. Samma skrämmande rapporter om och om igen. I Olavs höga panna syntes ett bekymmersväck. Kom det sig av radiosändningen eller av artikeln han läste? Vid närmare eftertanke hade det nog funnits där redan när hon kom hem i eftermiddags. Han var 36 år gammal, 2 år yngre än hon, bredaxlad och rak i ryggen precis som i sin ungdom. Friluftsliv och idrottande höll honom i god form. Och de fina rynkor som åren mejslat fram runt hans ögon gav bara ansiktet mer karaktär, vuxnare och klokare. Värmen spred sig i bröstet. Hennes man. Det smällde när Olav vände blad och ryckte till i sidorna för att rätta ut uppslaget. Den stora tidningen dolde honom nästan helt. Men då och då gav han ifrån sig ett hummande ljud eller vek ner sidan för att möta hennes blick. Det fanns en tid då han inte hade gjort så. Då han låtit tidningen bli en av alla väggar han drog sig undan bakom. Men allt hade ändrats i och med förra årets Amerikaresa. Den hade blivit vändpunkten deras äktenskap så väl behövt. Märta förstod att det inte var lätt att vara kronprins. Få andra uppdrag kräver att man väntar större delen av sitt vuxna liv innan man får tillträda. Och att man till dess är svuren att lyda sin far. Inte nog med det. Kravet för tillträde är dessutom att fadern dör. Det var inte konstigt att Olav hade kämpat med sin roll. Men Amerikaresan gav honom ett syfte. Och med det kom en ny trygghet. Kroppen mjuknade vid minnet av månaderna att de hade tillbringat tillsammans på resande fot.